Ja, jag har ett budskap som jag tror jag har fått ifrån Herren. Och det var faktiskt så här att han sa att han skulle tala om det här i en dröm. Och det tycker jag han har gjort. Och vi kan ju, vi sjöng ju den här sången. Det är ju en väldigt talande bild, den här sången vi sjöng. Att egentligen kan vi inte bli något annat än det Gud har bestämt att du och jag ska bli. Och så står det i Bibeln att vi inte heller kan ha någon kraft eller nåd mer än det Gud har beskärt åt var och en att ha. Och då tycker jag det är ganska underbart att sitta eller vara i den här församlingen då, för det här är tro. Gud har sagt att den här församlingen ska få uppleva någonting. Annars sitter vi ju inte här, eller hur? Då gjorde vi ju något annat om vi inte trodde. Och så står det att till och med tron har Gud beskärt åt var och en. Och ska man då gå igenom något riktigt jobbigt och hålla ut i den här tron, så kanske Gud beskär lite extra åt en del och så här va. Sådana riktiga som böjer ner huvudet och tjurar på hur tungt den är. Jag känner några sådana. Och utan dem hade nog församlingarna stannat på många ställen. Det är så när det är motstånd. Så kan vi ju heller inte berömma oss av att vi har kommit igenom de här motstånden. Annat än att då ökar kraften i våra liv. Det är bara så. Och när vi är med Jesus. Och om vi kommer ett par stycken ihop. Så känner ni att den här liksom atmosfären kommer. Den här atmosfären som föder just den här tron. För det står ju där två eller tre är församlade i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Och vad gör egentligen Jesus? Jo, han vill styrka var och en av oss. Och han har en så att säga, mening med det. För att vi, var och en, ska kunna styrka din nästa, om du så vill kalla hon eller henne för det. Din lem i kroppen, det är så det fungerar. Han kommer till oss och han berör oss med sin heliga ande. Och så får vi kraft att kunna tjäna och så ska vi beröra varandra. Det är därför det är så intressant här. Med alla salmer som vi väljer ut, alla böner och sånger som sjungs. För ofta så är det så att i ensamhet med Gud, i förberedelserna, så har Herren kommit och berört oss var och en. Och vi har en profetisk ande över oss. Det har alla i församlingen, mer eller mindre. Sen så kommer det där uppbyggnaden. Och jag ska ta upp ett väldigt enkelt ord. Nästan grunden för kristendomen är att bygga på denna klippa. Och Simon Petrus, han fick ett ljus ifrån himmelen. Direkt ifrån fadern. Och då utropar han att, det var ju frågan då, vem är Jesus? Du är, Matteus 16:16, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa till honom, salig är du. Det betyder inre välsignad. Simon, Jonas son. Kött och blod har inte uppenbarat det här för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger till dig, du är Petrus. Lägg märke till det där. De där två du är. Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Min församling. Inte någon annans församling, utan Herrens församling. Den bygger han själv. Han behöver inte ha någon människohjälp. Och helvetets portar skall inte få makt över den. Alltså över den han bygger. Inte den människor försöker bygga upp. Ecclesia, som församlingen betyder. På grekiska då. Det handlar egentligen om någon som är utkallad från något. Och vad är det då vi är utkallade ifrån? Jo, vi är utkallade ifrån världen. Vi är utkallade ifrån världen. Och jag tror att det råder ett sånt missförstånd i vad världen är. För att många tror att världen, ja det är bio och världen det är teater och världen det är banker och världen det är jobb och allt så här och bilar och så här. Men om vi går till den grekiska texten och så läser vi första Johannes, jag ska inte läsa upp första Johannes 2, jag ska bara ta ett ord. Första Johannes 2, vers 15-17 för inspelningens skull här. Så kan vi läsa om att i världen finns ett grekiskt ord som heter alasoneia. Det heter alasoneia. Jag tror det är Strongs nummer 215 om du vill slå upp det här i ett grekiskt lexikon. Och det betyder, alltså det här som vi ska avskilja oss ifrån, om vi ska vara heliga och bygga på denna klippa, så är det tomt och skrytsamt prat. Det är en tom försäkran som förlitar sig på sin egen kraft och på sina egna resurser. Det där är intressant. Det där är världen, det tror jag inte många förstår. Utan många de tror att världen det handlar om bara om det som där ute. Men det här är alltså en andlig sak. Eller ska vi nu kalla det för en själisk sak. För det här står också i det här grundtextordet. Att det här alasoneia, det är rotat i oss. Och det var ju det Gud hade så svårt med israelerna för när de vandrade i öknen. De fick ut dem ur Egypten. Men sen att få ut Egypten ur dem innan de kom ut i löfteslandet, det var ju det som var problemet. Där bodde den egna kraften. Och det är likadant idag i den församlingen som vandrar den här vägen. Vi ska ju in i löfteslandet en gång, förstår ni med billigt talat. Och få ut världen ur oss, för vi vill gärna blanda in vår egen kraft i hans bygge. Och det går inte han med på, för då blir det oheligt bygge. Det blir oheligt. Och det står i Jesaja 30, ni vet det där med hästar och vagnar och allt det här. Då står det att om ni gör det, då drar jag tillbaka min nåd ifrån er. Då får ni stå och gå i er egna kraft. Och herregud, han Abraham, han gick i 14 år. Och Gud var knäpptyst, ni vet det här med Ismael och det här. Då var Gud knäpptyst i 14 år. Men så förbarmade sig Gud över Abraham. Och han fick se hans ansikte. Och då står det ju så här i Efesierbrevets första kapitel. Att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus. Det är ju en byggnad i Kristus, eller hur? Har välsignat oss eller inympat oss. Med all den himmelska världens all andliga välsignelse. Och det måste ju vara nåd om något. Och det har han alltså gjort, vers 4 här. Innan världens grund var lagd utvalde han oss i honom. För att vi skulle vara fläckfria och heliga inför hans ansikte. Alltså att vi inte skulle ha någon annan kraft inne i den här byggnaden då. Och jag har skrivit på ett papper här, så det här är ett intressant papper som jag har med mig i min bibel alltid. För det var en sak som jag upplevde, jag fick det här en morgon när jag läste bibeln, rätt från himlen. Det är bara, kär Jesus, det här har jag aldrig sett förut. Nej, så är det när ljuset kommer ibland. Då får man se saker som man aldrig har sett, fast det står ju hur tydligt som helst. Och det är... För det första, jag skriver fyra punkter här. Sanningen. Vad är sanningen? Ja, till och med Pilatus undrar ju vad det var för något. Sanningen. Och ni vet, när Jesus kom så står det i Johannes 1 så här. Lagen kom genom Moses, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Det måste ju vara något underbart. Nåden och sanningen, det är nämligen så här att det är nästan så gott som samma sak. Det är just det, att du redan innan den här världens grund var lagd, var utvald i Kristus Jesus till goda gärningar som han redan har förberett och mätt ut åt varenda en av oss i Kristi kropp. Alltså det är ju så fantastiskt. Först kommer lagen. Det var ju bara, ja vi kan ju säga Bibeln då, för det blir nästan samma sak. Vi kan aldrig bli rättfärdiga genom att försöka egen kraft och följa det här ordet. Det är totalt omöjligt. Och det var ju där judarna försökte med alla dessa bud. Det går inte. Utan det måste vara lag. Eller det måste vara nåd och sanning. Och vet ni, sanningen det är ju att det är redan gjort innan skapelsen. Så när Jesus kom, nu ska vi läsa ifrån andra Timoteus brevets första kapitel och åttonde vers. Och vi läser vers 8-10. Och det blev så levande när Jesus kom och dog på Golgata. Då öppnade han en levande väg, står det. Vart? Jo, genom förlåten. Och det var ju en bild på en annan tid. Alltså en tid som redan har varit och som kommer. För han säger ju själv att jag är alfa och omega. Han som redan i första Moseboks första vers skapade den här världen vi just nu pratar om. Den eviga världen där du och jag är fullkomliga i Kristus. Ni vet i vers 3 i första Mosebok 1 så står det om ljuset. Vad var det för ljus? För att han hade ju inte ens skapat solen. Jo, här har vi den kompletta skapelsen. Den Hebreerbrevet 4 talar om vilan ifrån gärningarna som redan är gjorda. Kan du tänka dig? Han tänkte på dig. Han kände dig redan innan den här världens grund var lagd. Alltså det är helt otroligt att tänka sig det. Han kände dig, han visste om dig. Så när Jesus gick upp på Golgata och dog för dig, så kände han dig så väl. Han var från evighet. Han hade gemenskap med dig. Han hade sett ditt ansikte långt innan. Och sen kommer han själv in i den här skapelsen, i den här tiden, syndfri. Lever ett perfekt liv och dör för våra synder. Och kan öppna upp dörren in till den härlighet som man hade innan. Och det är den härligheten jag predikar om. Det är den härligheten Paulus talar om. Jag blir riktigt salig när jag tänker på det. Käre Gud, det var till och med innan Adam och Eva. Vi pratar alltså om något som hände innan syndafallet. Det är därför han kan se på dig och mig. Som om vi aldrig hade syndat. För vi lever i en ny människa. Och nu ska vi läsa de här verserna. Skäms inte för evangeliet. Ni vet att Timoteus vid det här läget. Han var väldigt trött. Och han kände fruktan. Och han var färdig att ge upp nästan. Och då säger Paulus. Och det här ska ni lägga märke till. Särskilt då när ni vet att kraften redan är utmätt. Nåden är utmätt. Och kallelsen är utmätt. Och det är det han försöker att förklara för Timoteus här. Skäms inte du för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig hans fånge. Utan bär också du ditt lidande för evangelium efter det kraft som Gud ger. Det är redan uppmätt. Det är det Paulus menar. Det är redan uppmätt. Och den tjänst du har, han sa ju att han hade fått profetier över det, så att han var evangelist. Så både kraften och vem han är var redan uppmätt. Här har vi alltså skatten i lerkärlet som Paulus talar om. Skäms heller inte för mig, hans fånge, står det sen då. Han har frälst oss ifrån vers 9 och kallat oss med en helig kallelse. Och då har vi det här igen. Vet vi vad helig är? Vi ska ta upp det sen. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut, av sin vilja och av sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Grundtexten står det innan världen var lagd, innan världens grund var lagd. Då har du alltså ljuset där innan. Och nu har detta, alltså som var från innan världens grund var lagd, de tre första verserna i Moseboken, det har blivit uppenbarat när vår Herre Jesus Kristus, vår frälsare Jesus Kristus, trädde fram. Han gjorde slut på döden och förde liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Här talar vi alltså om förutberedda gärningar. Vi talar om en tjänst som Gud har kallat dig och mig till redan innan vi föddes. Det gäller samtliga människor. Det gäller varenda lem i Kristi kropp. Kraften är beredd. Du är kallad. Och det är det här Paulus sen tar upp i andra Korinthierbrevet. När han, kom ihåg nu att den här ljuset som strömmar ut ifrån evangeliet. Det säger Paulus, antingen ser du det eller också ser du det inte. Men ser du det, då förstår du att du har en kallelse som är innan den här världen. Alltså man blir ju alldeles förstummad, för då kan man ju varken lägga till eller dra ifrån ett jota. Man måste ödmjuka sig och vandra in i det. Det finns inte en annan chans. Och det här är Guds visdom. Paulus, han säger ju att ifrån evangeliet så strålar ett ljus. Ser ni inte att det är samma ljus som Petrus ser Jesus i? Det är från den eviga världen. Och det är i det ljuset som Petrus ser Jesus, men han får också reda på vem han själv är. Det nämns två namn. Det nämns Jonas där. Och Jonasson. Och så nämns det han ska bli. Petrus i samma ljus. Vet vi vem vi är? Vet du vem du är? Alltså det är det som är frågan. Vi måste veta vad vi är. Och han säger till Timoteus, om vi gör vår kallelse och vår utkårelse fast, kommer vi aldrig på skam. Och det gäller samtliga människor. Det innebär att många är kallade, men få är utvalda. Ser vi ljuset eller ser vi inte ljuset? Ser vi ljuset så vandrar vi, kommer ett nytt namn igen som du ska lära dig, från härlighet till härlighet. Härlighet är att Gud förvandlar dig till den person han har sagt att du ska vara. Det är härlighet. Det är Guds härlighet. Och vid syndafallet i Romarbrevet 3:23 så står det ju att vi har syndat, vi har missat vägen och vi har gått miste om Guds härlighet. Vi går alltså på vår egen väg med vår egen visdom och tror att vi kan bli heliga. Vi kan inte bli heliga, för helighet, det innebär att du måste bli den person som Gud har bestämt att du ska bli. Det är helighet. Det handlar inte om moral. Det är helighet inför Gud. Det handlar om att du måste bli den person som Gud har bestämt att du ska bli. Det är helighet. Jag läste förut att vi har fått en helig kallelse. Och det kan du se sen i Petrusbrevet. För vi ska växa upp till ett heligt tempel i Herren. Finns inte utrymme för någon världslig kraft i det templet. Och det jag pratar om nu, det nya Jerusalem och det är bruden. Det spelar ingen roll om det så sitter två eller tre här, vi är bruden ändå, förstår ni? Det spelar ingen roll om det är, ja, hur många det än är. Det beror inte på det. Allting beror att vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Det är allt vad det beror. Och inte undra på att Paulus säger att hedan efter bedömer jag ingen efter köttet. Alltså, vi har så lätt att gå och bedöma varandra. Denna är si och han sa så och den är så. Nej, lägg av, säger Paulus. Ni är nya skapelser i Kristus Jesus. Så det enda som betyder något, det är hur vi, eller vi ser på varandra genom Guds ögon. Här är ingen ung. Här är ingen gammal. Här är inte jude. Här är inte grek. Här är inte man. Här är inte kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alltså det här är evangeliet som Paulus predikar. Han är stenrak när det gäller. Alla är ni ett. Ni är ett. Käre Gud, vi får sluta med trappsteg. Vi är ett. Jag tror världen kommer att hjälpa oss på traven snart så vi blir ett. Kommer att bli tufft. Det håller på att dra ihop sig. Märker ni det? Vad jordbävningar det har varit den sista tiden. Vad ekonomiska stormar. Och vad ska vi? Vad är det som händer? Den här tidsåldern håller på att avslutas. Skökan samlas, men också bruden. Märker ni det? De som bygger med egen kraft kommer att samlas. Och de som lägger av och arbetar med egen kraft, de kommer också att samlas. De kommer att bli utstötta ifrån det sammanhanget, jag lovar. Om de är riktigt på gång och blir det också. De får bygga bäst de vill. Men jag vill stå på klippan den dagen när han kommer. Det spelar ingen roll vad vi har gjort. Om det sker utanför hans plan med våra liv. Då är det totalt meningslöst. Till och med hej åt någon, om Gud manar, är mer värt än 41 församlingar i sin egen kraft. Hör vad jag säger. För det är bara så. Det är ingenting värt. Hur mycket man än gör utanför Guds kraft. Och det är därför alla är så, det är så viktigt att vi förstår det här. För att vi bedömer ju varann ofta så att ja, den där han är sån och så här va. Alla är lika värdefulla. Alla har lika mycket att bidra med. Det är bara nåd. Ja, jag läste förr. Jag inte undra på då förresten när Paulus skulle plantera församlingen. Vad sa han åt korinterna när han kom dit? Ja, han var livrädd, sa han. Och jag ville inte att eran församling skulle bygga på mänsklig visdom. Det var därför han förkunnade korset. Och jag står ju här och förkunnar korset, vad det innebär. Det innebär att Jesus dog för våra synder för att öppna denna värld. Där du är en sten och kan inget annat bli. Och missar du detta, missar du frälsningen. Så tufft är det. Så tufft är det. Missar du att bli den sten Gud har sagt och berätt, då finns det heller ingen frälsning. Det enda vi kan bli, det är att bli oss själva, de Gud har bestämt. Och om du läser om Paulus liv, så ska du se sen när han talar om detta i andra Korinthierbrevet, hur han är ett lerkärl med en skatt i. Skatten är beredd, avmätt just för honom. Och något annat än lerkärlet kan han inte bli. Och jag ska visa det för dig, för om du slår upp Jesaja 45 så finner du människor där som går till rätta med sin skapare och säger: hur kan du skapa mig sådan? Har inte lermästaren eller krukmakaren maktet över kärlen att skapa dem precis som han vill, står det där. Om du går till Judasbrevet, som är ett typexempel på den karismatiska avfallna församlingen idag, så ser du där att det är några där som inte är nöjda med sin lott. Man vill inte vara vanliga längre. Man kan inte sitta här i en församling där det är inte halleluja och pang och ös. Läs Judas brev ska du se. De är inte nöjda med sin position. Alltså de har ingen kunskap och de fattar inte att de kan inte bli någonting annat än Gud har berätt. Man vill bli något annat. Och man kastar sig upp i positioner som man inte har. Och man kommer att få svara för det. Och Paulus i Romarbrevet 12, han går ju till rätta med församlingen och säger att ni kan inte bygga på världens sätt, ni måste förvandlas så ni förstår vad Guds vilja är. Och sen säger han så här: ha inte högre tankar om er än ni bör efter det mått av tro som är uppmätt åt var och en av er. Och sen talar han om lemmarna i kroppen. Romarbrevet 12. Om vi förstod detta, så mycket krav vi skulle släppa. Alltså, käre Gud. Jag är faktiskt lite orolig över utvecklingen här framförallt då i karismatiken här. Med församlingsbyggande och plantering. Och jag undrar hur mycket Guds kraft det ligger i det. För man talar aldrig om bön, söka Herren, vänta på Gud och så vidare som man gjorde förr. Det är nästan försvunnet. Utan här är vi. Jag har i min församling 400 nya medlemmar. Jaha, än sen. Är de stenar? Är de levande stenar? Det där är frågan om. Nu är det så här att vi inte är de som ska bedöma vilket, som tur är. För det säger han ju i Matteus 13 när han tar ogräset och vetet. Och det här känner jag också är väldigt viktigt, så att man inte dömer ut folk. Det står där att vi inte kan dra upp vetet. Vi ser att det är fel. Ser du där Matteus 13? Sådde inte du god? Sådde inte du god säd i din åker? Hur kan den då ha fått ogräs? Alla ser att det finns ogräs. Eller hur? Det märker vi snart. Men då säger han så här att lugna ner er. De kommer att samla ihop sig själva, säger han ungefär. För det där handlar om. Ogräset kommer att samla ihop sig själv. Var still och vila, för det är nämligen att ogräset kan inte vänta på Gud. Man måste planera sin väg framåt, men det behöver inte den som väntar på Gud. Han bara väntar på Gud. Står i Jesaja 40. Och när han väntar på Gud så kommer den helige ande och lägger ner in i hans eller hennes ande intuition, frid, glädje, så den människan kan vara kvar på sina knän tills Gud öppnar vägen. Det är skillnaden. Än att planera sig fram. Och de här fyra punkterna jag nämnde förut då, Guds vilja och rådslut, där har du första punkten. Där mättes även, alltså innan tiden var lagd, så mättes det även nåd och kraft upp för den uppgiften. Jag ska ta bibelorden här då, jag ska inte nämna dem. Efesierbrevet 4:7, Efesierbrevet 3:7, Romarbrevet 12:3 och Galaterbrevet 2:5, så ni kan... Det är ju inspelning på det här sen, så ni kan gå tillbaka då. Så, och sen att Jesus kom. Han säger ju själv att han är dörren. Han kom för att öppna upp till detta fullkomliga, så att vi kan bli det vi ska vara. Och när Mose i Gamla testamentet, när han står på klippan, så får han se Herren går förbi honom. Och han får se Herren utropa namnet Herren. Och där står då nåd och sanning. Det står till och med i folkbibeln. Jag har varit så överraskad. Men så står det på hebreiskan, så folkbibeln är kanonbra översatt. Det står nåd och sanning. Så han som gick förbi, vet ni, när Moses stod på klippan. Så här. Han är ju Jesus. Han var inte i den tiden. Men han skulle få se honom komma. Han var nåd och sanning, och när Jesus kommer så är han ju nåd och sanning. Och det var ju härligheten ifrån Gud. Och nu står ju han på en klippa, och vad skulle Gud bygga sin församling på? Klippan. Så Mose får alltså se vem han egentligen är. För får man se Jesus, så får man också se vem man är. Och det är underbart att veta. För du vet, Jesus, han springer ju inte omkring och söker... Vi märkte det när vi jobbade i kyrkan, hur i Gilia då, hur människor sprang omkring och sökte sin identitet. Alltså det är därför man kommer då, om man ska ha förbön hit och man ska ha förbön dit. Det är inget fel i det, för man behöver det ibland. Vi behöver varann. Men det som var så konstigt här, det var att identiteten inte fanns. Man sprang överallt, för man visste inte vem man var. Och just Jakobsbrevet, om vi går till det brevet och läser bara helt kort, så handlar det om ett modernt församlingsbygge med pyramid. Det ska du lära dig. Jakobsbrevet, om du läser det ska du få se. Där kommer in en man med en guldring. Det är ju ganska fint på den här tiden. Det betyder att han var mycket respekterad i samhället och för världen då. Han skulle givetvis högst upp. Så kom det in en fattig. Och bibliskt mening var det, han var ju inte så mycket att säga va. Han var ju inte så mycket att ha då. Liksom. Han hade ingen auktoritet i världen eller så. Nej, han skulle sitta ner vid fotapallen, står det. Ser ni? En församling byggd av människor på människors visdom blir en pyramidförsamling. Det blir pyramid. Kan inte bli något annat än en pyramid. Vi bygger då ut efter våra förmågor och så. Va? Inte efter det som levande stenar som liksom Gud har från början bestämt att vi ska bli. Då blir det pyramid. Och det här nya humanistiska evangeliet, det skapar människor som har ett vakuum i sig som ropar: vem är jag? Det blir det automatiskt. Vem är jag? Eftersom man aldrig predikar korset som kan öppna vägen så att jag är kan stiga fram. Om du förstår vad jag menar. Jesus. Får man inte se Jesus? Predikar man inte korset så blir ju Jesus osynlig. Det finns inte en möjlighet, för han är dörren. Han är vägen. Och får man inte se honom, nej, då blir det automatiskt: vem är då jag? Vem är jag? Och det här mönstret kan vi ju se i Matteus 16. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Den han är i den här världen. Den han verkligen är i den här världen. Och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sin själ eller sin identitet. Är du med? Din själ, det är ju din identitet. Han ska mista det. Men den som mister sin identitet för min skull, han ska vinna det. Och vi kan aldrig någonsin förstå det här om du inte förstår vad jag nyss sa om vad som var skapat redan innan. Gud har skapat dig redan innan tiden och världen var lagd. Där har du din identitet. Den kan aldrig bli din utan Golgata kors, för det är där den öppnas. Det är Jesus som öppnar den nya världen. Det är Jesus som öppnar vägen in i det allra heligaste, det är livet. Det är Jesus, han är nyckeln. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen med sin identitet? Hon kan vara hur duktig som helst. Ni vet hur det är i världen, va? Med det här tänkesättet att förverkliga dig själv. Alltså, vi känner ju oss så små bara... Vad har vi? Vi söker jobb just nu, Elvor och jag. Vi har ingenting att komma med. Du blir bedömd därefter i världen, ska jag lova dig. Är det inte så? Vi blir bedömda så också. Men i Kristus Jesus blir vi bedömda på ett helt annat sätt. Där är vi kungar, du vet. Nej, men vi är prinsar insatta till att ärva han som äger allt. Det är gött. Ett namnbyte. Jakob till exempel, han fick ju byta namn, rätt vad det var. Jag tycker Jakob är en bild på oss. Vi har ju lite sådär, alla människor kommer in i det här lagiska. Och sen får vi de brukar kalla det för ett andra möte. Petrus fick både två och tre möten, men jag menar riktiga knallmöten med Gud. Här får Jakob ett riktigt sånt här omskakande möte med Gud. Och det står att Gud slog honom på höften. Och det är en bild på vår egna kraft. Och efter det så står det att Jakob blev välsignad av Herren. Han blev inympad, en bild på att bli inympad i någon. Och då är det olivträd som står talas om i Romarbrevet 11. För församlingen är egentligen inget, så att säga, nytt i den meningen. Den har ju funnits då hela vägen, va? Abel, vart han frälst? Ja, det vart han. Så tron, den fanns redan innan, men tron var inte uppenbarad på det här sättet. Det står att Abel till exempel, han trodde, eller hur? Då är det många som tror. Och då handlar det om det som var fullbordat redan innan världen var lagd. Det är den tron som de syftar på då. Och nu står det att han blev Israel. Det är ett härligt namn. Israel. Och i Galaterbrevet så säger Paulus så här: Då talar han om de som är korsfästa för världen. Han säger att han är korsfäst för världen. Och världen, vi har ju tagit upp vad världen är. Alla så nej. Och världen, den är korsfäst för mig. Och så säger Paulus att alla som vandrar efter detta rättesnöre, de är Guds Israel. Intressant. Alla som vandrar enligt detta rättesnöre, de är Guds Israel. Och så ska vi ta och gå tillbaka igen till sanningen. Först andra Timoteusbrevet 1:8 igen där. Fortsätta lite längre ner där. Från vers 12 så står det så här. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att för den dagen det som har blivit anförtrott åt mig, alltså skatten i lerkärlet med andra ord. Och så står det i vers 13, det här är helt fantastiska ord. Som mönster för en sund förkunnelse skall du ha det ord, logos, plan, rådslut, som du har hört av mig, och i kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig. Här i vers 13 så står det mönster eller ordning. Och det stod att den förkunnelse som du ska predika ska vara enligt dessa ord. Det står logos och det betyder plan. Så det handlar inte om alltså vanliga ord i Bibeln, utan det handlar om ett rådslut och en plan som Paulus precis nyss till Timoteus har talat om. Och vad var då det? Ja, det står ju här, vi har läst det. Det var alltså att han redan har kallat oss med en helig kallelse från tidens begynnelse. Och att du och jag kan aldrig någonsin bli något annat än vad han redan har bestämt. Och inte heller kan vi ha någon annan kraft eller nåd över våra liv än det han redan har bestämt. Och inte heller kan vi ha någon annan tro än det mått av tro som han redan har bestämt. Och det här säger Paulus, det här Timoteus, det ska vara din mönsterbild när du predikar. Kom ihåg det. Så står det här i grundtexten. Det här ska du ha som en mönsterbild när du predikar. Och då tänker jag, vad predikar då jag? Det blir ju den konsekvensen. Ja, jag hoppas i alla fall att jag fortsättningsvis ska predika ett budskap som handlar om klippan Jesus. Och vad han kan göra i människors liv. Förstår du? För att det finns ingen annat sätt att få människor och ge människor sin identitet. För att kan du ge människor deras identitet, så kommer de att komma till Jesus självmant. Och de kommer inte att komma till mig. De kommer att komma till Jesus. Det är därför vi aldrig får ha våran identitet i ett stort bygge eller ett stort hus. Vi måste ha vår identitet i Jesus. För att bli de som han har tänkt att vi ska bli. Är du med? Det är så lätt när vi kommer in. Jag kommer ihåg, jag vill inte tala illa om den församling jag var med i. Men när vi kom in i Gilead så kom det mycket sådana tankar om byggen. Och det var visionsmöten och sådana grejer. Och då frågar jag, varför måste man ha så många visionsmöten? Jo, därför att man vill få människor att få sin identitet i församlingen istället för Jesus. Har du byggt på sand, måste du hålla dem kvar på sand. Har du byggt på klippan, behöver du inte alls stå fram, utan då är det han. Då behöver du bara reflektera hans ljus, det är han som bygger. Ganska lätt. Så du behöver bara titta ut över särskilt Sverige den här tiden, så ska du få se vilket budskap som predikas.
Är det klippan eller är det sand? Det får Gud avgöra, tack och lov. Men jag tycker att det låter som det är väldigt mycket sand. Mer sand än klippa. Jag råkade höra Levi Petrus på ett band som jag hade från predikantveckan från 60, vad det nu var. Det är lite skillnad, ska jag säga er. Pingströrelsen 65 och pingströrelsen 2010. Man undrar om det är samma sak. Det är säkert alltså. Jag undrar om det är samma sak. Har det gått ifrån klippa till sand? Svar. Det säger Bibeln att det ska göra strax innan Jesus Kristus kommer tillbaka. Ska det ske ett stort avfall? Ordet för avfall är apostasia. Det betyder dra sig bort ifrån den fasta fundamentet. Klippan. Det betyder att människor kommer att bygga församling och inte Gud. Och det står att de flesta ska börja med sånt.